I den treenige Guden, Fadern, Sonens och den helige Andens namn stillar vi oss till denna söndagens episteltext. Texten är från Romarbrevets fjärde kapitel, från första kapitel. Just nu missade jag som tolktexten, för att ska titta om jag får upp den snabbt ifall ni undrar varför tolken inte läser för tillfället. Så som ni redan i gudstjänsten på förmiddagen konstaterades, så är det kyrkliga temat den bortgångna och den som har blivit återfunnen. Söndagens tema talas om bättringens nåd, om trons gåva, om hur Gud kallar den som har gått bort, hur han benådar och hjälper den från förtappelses väg till evighetens väg. Den heliga Bibeln visar endast en väg till det eviga livet. Petrus talade tillsammans med Johannes och var ställd inför rätta, att under himlen finns det endast ett namn där människan blir räddad. Det är nämligen Jesu namn. Paulus skriver till romarna att endast den som har Kristi ande är hans egen. Att äga Kristi för sig själv och hela gudaktighetens treenighet, att vara en del av Fadern, Sonen och den helige Anden. Och då är detta helt centralt för att kunna komma till himlen. Bibeln hindrar alla sådana tronsformer som grundar sig på något sätt på människans egna gärningar, egen förtjänst, eget verk, eller som byggs upp på grund av känslor eller det mänskliga förståndet eller de värderingar som en människa har. Enligt Bibelns förkunnande så är det tron och det här med att vara Kristus, det är Guds gåva. Gamla kristna läran, den sammanfattar oss det hela på följande sätt. Jag tror att jag inte på grund av egen förnuft eller egen kraft kan tro. Att tro på min Herre, min Jesus Kristus, eller komma till honom. Utan den helige Anden har kallat mig genom evangeliet. Och visat mig med sina gåvor och helgat mig och bevarat mig i den rätta tron. Så här är alltså den tron som räddar. Det är en tro på Jesus. Att Jesus är den som har vunnit över synden och stigit upp som en frälsare. Det är en tro som vi har fått som en gåva av Gud. Det är hjärtats tro. Den syns bland annat i det att Petrus svarade på Jesu fråga genom att han sa: du är Kristus, den levande Gudens son. Där bekände Petrus sin tro, och den tro som Gud hade skänkt i hans hjärta som gåva. På samma sätt Thomas, som hade tvivlat, han sa när han såg sin frälsare: min Herre och min Gud. Tron är inte endast så som man har konstaterat i många predikningar på detta sommarmöte. Det handlar inte bara om att tro att Gud finns, eller att tro på att han har uppstigit. Även om Guds förkunnelse är otvivelaktigt kopplat till historiska händelser, så grundar sig inte tron på historisk vetenskap eller traditioner, utan det är framförallt hjärtats tro. Det är hjärtats starka tillit till Guds ord och till Guds löften och till hans kärlek. Samtidigt är tron personlig, den personliga hjärtats tro. Den bör vara gemensamt i församlingen. I texten så är det en central sak som finns i aposteln Paulus text. Det är rättfärdighet. Vad betyder begreppet rättfärdighet? Vi kan sammanfatta och förenklat sätt säga att genom att vara rättfärdig handlar om att människan ska vara duglig inför Gud. Framför Gud behöver alla människor få den rättfärdiga andelen. Människan har ju vill ju gärna förtjäna rättfärdigheten genom egna gärningar. Men så som det vi redan konstaterade tidigare, så är det så att de egna gärningar och de egna bedrifterna, de duger inte för att bli salig eller till grund för detta. Människan som har fallit i synd klarar helt enkelt inte av, och ingen av oss kan förtjäna rättfärdigheten, alltså dugligheten inför Gud. Enligt den lutherska läran så är det att synd, att bli rättfärdig, så ska man vara rättfärdig inför Gud. Rättfärdighet är en grundförutsättning som Gud har. Det handlar om att vara helt och hållet, att vara helt rätt, att man är pålitlig. En Gud är evig, allsmäktig, allvetande. Han är god och han är kärleksfull. Och i denna rättfärdighet som handlar om kärlek, så har Gud förberett rättfärdigheten genom Jesus Kristus. Paulus talar om detta i Romarbrevets första kapitel och kallar detta till Guds rättfärdighet som visas upp genom evangeliet. Paulus säger där kommer Guds rättfärdighet fram ifrån i tro till tro. Det är skrivet att av tro får den rättfärdige leva. Det är alltså evangeliet. Och i det evangeliet blir man vederkvickt. Och i samma ämnessammanhang så kan det citatet som innan visar att den helige anden har kallat mig genom evangeliet. Denna rättfärdighet som Gud rättfärdigar oss, det är nog helt fulländat och det är heligt. Och det är endast rättfärdigheten som Kristus har förtjänat åt oss. Och här finns ingenting som människan själv har åstadkommit, utan det är en Gud som själv är aktiv. Och vi kan säga att människan är då passiv. Och eftersom detta är någon rättfärdigheten som kommer utanför människorna helt och hållet, så kan vi säga att det är nåd och det är en gåva. Och som denna nådegåva som Gud har skänkt oss, så har vi fått en tro som tryggar sig emot och där dit rättfärdigheten i Jesus Kristus hör till. Kristi följeslagare, Guds barn, de äger genom tron denna rättfärdighet. Och på grund av detta så duger de inför Gud. Det är genom tron. Paulus lär ut i Efesierbrevet att den treeniga guden är i evigheten redan innan han skänkte grunden till denna värld. Att innan människan ens var skapad så hade han rättfärdigat den människan som hade fallit genom sonens försoningsarbete och räddning. I Efesierbrevet första kapitel och första vers till och med 5. Redan innan världen skapades så har han valt oss i Kristus för att liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Kära bröder och systrar, och kära åhörare, till detta enorma vy grundar sig dess kristna lära om barnatron. Läran att alla människor, alla barn föds som Guds barn, som hans osynliga, som en del av hans osynliga församling, som människorna till sin natur är människan helt fördärvad av arvsynden. Men genom Kristi försoningsgärning så är han rättfärdig. Guds gåva är tro, en tro som tar fäste vid Kristi rättfärdighet. En tro som det lilla barnet, så som det, även det äldre Guds barnet, tar emot allt som Guds nådegåvor i detta liv. Till det som inför den troskamp som finns i livet. All den här reformationen eller renandet är sammanfattat i Bibeln, att endast av tro, endast av nåd och endast för Kristi tjänst skull, eller Kristi förtjänst. Människan kan alltså räddas från evig förtappelse endast genom den rättfärdighet som Gud har gett som gåva genom Jesus Kristus. Och denna rättfärdighet kan man nå och få genom tron. Så som Paulus i Romarbrevet i dess tredje kapitel säger, att denna Gudens rättfärdighet kommer från Jesus Kristus, och den får alla till sin egen del som tror. Och Paulus brev till Efesierna, där konstateras det angående samma ämne. Enligt, om vi citerar det gamla kyrkobibelns ord, välbekanta ord, lyder på följande sätt: för av nåd har ni blivit saliga genom tro. Inte på grund av er själva, utan det är Guds gåva. I dagens episteltext så förklarar Paulus om trons, hur tron är, genom det exempel som Abraham tar upp. Genom trons räddning. Och i texten så läggs två saker mot varandra. Det är gärningar och tro. Det handlar om lagen och löften. I Romarbrevets fjärde kapitel i vers 13 konstaterar Paulus: det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Och vidare i samma kapitel, fast i ett senare skede, så minns Paulus tillbaka och återberättar om Abrahams livssituation i versen 18-20. Så skriver Paulus på följande sätt: där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik skall din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal och att Saras moder sköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran. Vi kan säkert tänka Abrahams livsskeden, att när vi har läst och hört om dessa och det har talats om det i predikningar, så då kan vi konstatera att det väl kunde vara så att i hans liv fanns det säkert ofta plats för tvivel i de olika prövningarna. Abraham, vars livsskede var från Haram till det landet som Gud hade lovat, det förlovade landet. Abraham som var utan barn ända till han var gammal tillsammans med sin maka. Men när Guds löfte infriades så hamnade han vid en enorm prövning där han fick ombads att offra sin enfödda son. Och vi kan säga att dessa prövningar, att när han befann sig mitt bland dem, så grundade sig inte hans tro på hans egen trofasthet eller styrka, utan Gud hjälpte honom. Gud stärkte och hjälpte Abraham. Och därför fick också han leva i tro som en del av Guds nåd. Så som Gud hjälper dig och mig i denna tid. Av nåd att tro. Och i textens vers 4 och 5 så förklarar Paulus nådens innebörd genom orden: den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättfärdighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. På detta sätt så sätter Paulus gärningarna och tron som motpoler till varandra. I Abrahams exempel kan vi se löfte och tro. I Romarbrevets fjärde kapitel i verserna 16-17 nämns det: därför är tro grunden, eller att löftet och tron hör ihop, för att allting hör dit. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på Gud, som ger det döda liv och talar om det som ännu inte finns, som redan fanns. Abrahams exempel visar att Guds löften kan i tron tro som säkra, att det är tron som äger Guds löften. I Hebreerbrevets nämns det om hur dan tron är på följande sätt: att tron är dess hopp om det som finns och om det osynliga som inte kan ses. För tron är det sant, det som man hoppas på. Tron handlar också om att se det som är osynligt, det konstaterar detta Hebreerbrevets stycke. Vi kan också säga att tron är något mer än det som människan klarar av att se. Och det är något som en människa inte kan se med egna ögon. Och därför kan vi se att de osynliga sakerna är verkliga genom tro för den som tror. Och om vi tar några exempel om sådana saker, så är säkert en den, så som det som Jesus själv också nämner, det är Guds församling. Guds församlings verklighet kan inte ses och upplevas om man inte själv är troende. Genom tron öppnas vyer om den heliga andens verk bland människorna. Genom tron öppnas tillit om Gud som leder i livet. Och i svårigheterna kan tron öppna upp hoppets vyer. Framförallt genom tron får vi erfara dess för sant, att vi personligen får ta emot syndernas förlåtelsens gåva, att äga Guds barns namn. Och på detta sätt så är det sant för oss att trons evighet och om en sanning om något bakom tidens rand. Så som vi konstaterades i början handlade temat om den som har vilsegått och kommit tillbaka, och kyrkoboken tar upp att Gud är nådefull, en nåderik Gud. Han letar efter dem som har gått vilse och han ger dem syndernas förlåtelse. Paulus lånar Davids tankar att hur människan är salig då den får tro synderna, ta emot syndernas förlåtelse som gåva. Lånar citerar ord från psalm 32: salig är den vars onda gärningar har blivit förlåtna, som synden har torkat bort. Du ger bort mina onda gärningar. Du tog bort min syndabörda. Denna sak förknippar Paulus med Guds nåd och gåva. Rättfärdigheten handlar om att Gud ser en som salig oavsett en människas gärningar. Om vi minns tillbaka till David kan vi tänka att Davids salighet handlade inte om hans gärningar utan av Guds nåd och syndernas förlåtelse. På grund av stora synder och syndafall så fick han äga bättringens och syndernas förlåtelses nåd. Gud hjälpte honom att ångra och tro bättring och att också visa hörsamhet och vilja tro. versen tar i slutet upp om hur synden handlar om att synden är någonting som är sanningen för både det troende och icke-troende. Det konstateras att synden är någonting svårt, någonting som en människans förnuft inte kan förklara. Paulus skriver själv att alla har vilsegått bort. Alla har blivit odugliga. Finns ingen som duger. Och om sig själv skriver Paulus så här: jag vet att i mig själv, i mitt fördärvade sinne, finns inget gott. Detta syndas känsla och synden hindrar hela tiden oss i våra gärningar och tankar. Och den får oss att göra synda gärningar. Och gärningarna orsakar skada. Vår syndighet är så stor att ingen människa kan för egen del klara bana väg för sig själv till himlen och under livets tid komma till Guds gemenskap, om det inte förlåtits av nåd alla de synder en människa gjort. Du broder och syster som strävar som Guds barn, du får av din egen syndighet, trots detta så får du äga Kristi fulländade rättfärdighet. Du får ta emot syndernas förlåtelsens gåva och du får under din färd och vandring om och åter igen höra och belysa om det löften att ännu finns det möjlighet att tro synderna förlåtna. I Jesu och heliga namn och dyrbara försoningsblod. Och du som likt den förlorade sonens har gått ur från faders hus. Du har genom dessa predikningar fått kärleksfullt blivit kallad att komma tillbaka. Du som längtar efter frid till ditt hjärta. Och om syndernas förlåtelse och livets gåva. Du har rätt att tro all otro och alla synder förlåtna. I Herren Jesu namn och heliga ord och försoningsblod förlåtet. Vi kan inte ge tron till någon. Det är en Guds gåva. Vår uppgift är att förkunna syndernas förlåtelse så som Kristus uppmanade. Att Guds rike har närmat sig, gör bättring och tro på evangeliet. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod är alla synderna är förlåtna. Denna syndaförlåtelses evangelium, den predikas från Guds rike till alla syndiga. Och den som fått bättringens nåd från otro, alltså Guds barn, och Guds barn är genom evangeliet en del av denna rättfärdighet. Han är fri från lagen och är fri att leva av nåd. Och i den tron bor Kristus genom sin ande och verkar på ett sätt att en människa vill förbli som rättfärdig och vara hörsam inför Guds ord. Så som Abraham också ville visa hörsamhet och tillit mot Guds löften och mot Guds ord. Jesus konstaterar själv att om någon älskar mig och följer mina ord, min far älskar då honom, och vi kommer till denne person för att bo hos denne. Och Paulus säger i Romarbrevet: till Gud ska tacken visas för att ni var synder slavar. Hörsamheten, det är en andens frukt. Finns det inte tro i hjärtat, så går det inte att tvinga någon att vara hörsam. Att vara hörsam i tro handlar om att vara hörsam för Guds ord. Den helige anden, den låter ordet klarna upp bland Guds barn. Andens frukter är den kärlek som Guds ord visar. Och så finns det Guds församling. Den verkar. Genom syndernas förlåtelse till trons styrka. Under denna stund får du, broder och syster, på ett tryggt lita och lita på dessa löften och tro på detta evangelium. Tro synderna förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. I Jesu namn. Amen.